En del av detta har jag predikat förut, men det har inte spelats in. Och det är från psalm 2 vi ska läsa. Jag har som överskrift ändetidens globala uppror. Och det sista upproret är det som det handlar om i Bibeln. Så det blir ganska mycket om det profetiska skeendet. Den här psalmen beskriver ett antikristligt uppror. Globalt uppror framförallt i ändetiden som då är förutsagt. Det kallas ju Babylon i det profetiska ordet i Uppenbarelseboken. Precis som det första världsriket så återkommer detta sista försöket globalt. Ett uppror mot Gud som också då kallas Babylon. Andligt därför att det är samma system, samma tänkesätt. Det som det handlar om. Ett sista världsrike. Och det handlar också den här salmen framförallt om kungars kung och herrars herre, kungen på Sion. Men vi läser från vers 1. Varför rasar hedna folken, eller nationerna? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Eller det kan översättas, varför planerar man det som kommer att visa sig vara tomt och meningslöst? Jordens kungar reser sig. Och förstarna rådslår med varandra mot Herren och mot hans moder, Messias alltså. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Det här versen 3 här, låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Det syftar på ett ok som man tog på sig när man gick in under en annans ledning. Men vi läser om hur Gud fungerar. Hosea 11 och vers 4. Där säger Herren, med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Och den här versen talar alltså om att här förkastar man Guds ord, Jesu ord, Guds bud. I slutändan leder det till att man försvarar och ursäktar synden och ondskan. Därför att synd och skuld förnekas. Och Jesus säger i Matteus 11 och 29. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Vi läste här att Herren gör narr. Och det kan låta kanske märkligt i vår översättning i svenskan. Men var det här versen talar om, beskriver, det är att Gud kommer inte att störas över människornas meningslösa försök att avsätta den han har utvalt, att förneka Gud eller att försöka ersätta honom. Gud kommer att fullborda sin plan oavsett vad människor gör. Det är vad versen beskriver egentligen. Och den här versen att hedna folken, jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans moder. Det citerar ju lärjungarna i Apostlagärningarna 4, vers 27-28. Eller någon vers innan där. Men vi läser vers 27-28. Där de ber, de är förföljda i Jerusalem och de ber till Herren. Och citerar den här versen. Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans moder. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Så stor är Gud, så mäktig är Gud. Så vad som än händer, så låter Gud allt leda till att det samverkar till Guds syfte. Vad människan än gör. Men det kommer en dag när Gud griper in. När han ska döma världen. Och stoppa all ondska. Vers 5. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion. Mitt heliga berg. Här talar om Jesus. Guds frälsning i Jesus Kristus, Messias. Och så hör vi sonen säga, jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Och det här citeras i Apostlagärningarna 13. Och där syftar det på Jesu uppståndelse från de döda. För vi vet ju i Bibeln att Jesus är av evighet. Begär av mig, så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Här har vi arvingen. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Ledare som stiftar lagar, med andra ord. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, eller hylla sonen, Jesus. Så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Man missar målet, med andra ord, och det är ett av orden för synd. Till snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Han krossar med järnspira, läste vi här. Slår sönder lerkrukor. Det kan ju ha två betydelser, för Gud är mäktig att krossa hårda hjärtan. Ge förkrossade hjärtan. Men Gud krossar också det ogudaktigas makt. Det gör han precis när han vill. Och den största orsaken, det är att man förföljer och man mördar hans folk. Man förföljer, med andra ord, Jesus själv. Vi vet vad som hände när Paulus fick Guds upplevelsen, mötte Jesus på vägen till Damaskus med, i det här starka ljusskenet. Och han förskräckt frågar: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och Saulus, som han hette då, var full av andades modlöst, står det. Han hatade de troende, Jesu efterföljare, de messianska judarna som det var då, eller kristna. Han hatade, han ville fängsla, han ville döda, han ville utrota denna tron. Men nu möter han Jesus, får en kallelse, han får ett förkrossat hjärta. Det är många, många kristna idag som vi hör om, som vi får rapporter om, som är förföljda på fruktansvärda sätt. Och vi får be för dem. Vi uppmanas att be för våra trossyskon. Och vi får be också som David har skrivit i psalm 4, vers 3, under när han var förföljd. Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn, säger han. Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Så uttryckte David. Vi vet att den onde, Satan eller djävulen, vill ena alla emot himlens Gud. Han vill ta Jesu plats. Kristus i en antikristlig global agenda. Och vi läser i andra Korinthierbrevet 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det troende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Lägg märke till de orden. Han som är Guds avbild. Jag vill ta upp lite av det som händer idag när det gäller globalismen, denna globala agenda. För det uppfyller exakt det Bibeln har förutsagt. Det handlar ju om människans val och styr utan Gud. En antikristen enhet utan skaparen. Och det är ju ursynden att människan vill bli Gud. Vill vara som Gud. Tillbedjan om skapelsen istället för skaparen, som det står i Romarbrevet 1. Tillbedjan av skaparen, tillbedjan av människan. Man säger att Gud är inte personlig, det är en kraft och det finns i allt. Gud är i allt. Och när vi läser det i Uppenbarelseboken 13, så har vi de här två vilddjuren. Vi har ett vilddjur som stiger upp ur havet, alltså folkhavet. Ett vilddjur stiger upp ur jorden. Och när man läser, och vi har ju undervisat om det här som finns på vår hemsida om ändens tid, så jag går inte in på alla och förklarar alla tolkningar, för vi är väldigt noga där med bibelförankrad undervisning i detta. Men man kan se att det är politiskt vilddjur, ett politiskt maktvälde som reser sig med den som ledaren som Bibeln kallar antikrist. Och vi har det andra från jorden, som jag brukar dra parallellen till Jakobs brev, där det står om jordisk vishet som till och med är demonisk. ett religiöst vilddjur med den falske profeten som ledare i spetsen där. Sen har vi ekonomin och det pengar styr allt. Det tror jag ingen säger emot idag. Vilddjur, vad är det? Ja, det står för världsmakt. Men det kan också stå för en människa eller en ond människa, en ond ledare. Terion på grekiska. Man strävar efter en världsregering. Det är inte längre konspirationsteorier. Det sägs öppet sedan en hel del år sedan. Man vill ha en regering över regeringarna genom FN. Med en världsledare i spetsen då. Och ni kanske känner till Agenda 21. Jag skrev om det i senaste Olins fundering lite grann. En plan då från 90-talet. Lite annat namn, men det är ändå den det handlar om. Agenda 21. FNs plan att införa nu med kraft den nya världsordningen. Det ville man göra för de 1 januari. Man hade ju en konferens här nu i september, 25-27 september i New York i FN. Ett handlingsprogram för en hållbar utveckling på jorden, säger man. 2015 är tiden för att agera och detta ska starta 1 januari 2016. Man talar om en global ekonomi, precis som Bibeln har förutsagt, som leder fram till det här märket och detta. Man talar om en form av en global monetär förvaltning, en central världsbank. Vad är problemet med det här, kanske någon tänker? Problemet är inte att man vill utrota fattigdom, att man vill få social rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, världsfred eller rädda miljön. Det är det vi inte emot. Men det är sättet som man vill nå detta och de delvis dolda planerna som då och då skymtar fram. Vi ser idag när det gäller den nya världsordningen, som jag säger nu, är den röda hästen som far fram över jorden. Hästarna som Zakaria såg i sina uppenbarelser, som Johannes ser i sin uppenbarelse. Där får vi svar i Zakaria bok att det är vindar, eller andekrafter eller andemakter. Som får lov, tillåtelse av himlens Gud att utföra det de gör. En överstatlighet. Det handlar om en marxist-kommunistisk agenda. En av dem som var med och grundade FN hette Alger Hiss. Det avslöjade senare att han var en rysk kommunistisk spion. Gorbachev, han säger i ett tal som ligger på YouTube: vi rör oss mot en ny världsordning, en kommunistisk värld. Vi ska aldrig vika av från den vägen. Bibeln varnar för att denna världsledare kommer vara en svekfull och ondskefull maktmänniska. Trots att han utger sig för någonting helt annat. Vi läser i Danielsboken 8, vers 25. Genom sin klokhet, det här kan också översättas, genom sin politik ska han lyckas väl med sitt svek. Genom sin slughet, står det i grundtexten. Han ska anse sig själv överlägsen och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Han ska upphöja sig själv och förstöra många genom eller mitt i freden. Eller säkerheten med freden kan man översätta på, från hebreiskan. Ja, han ska sätta sig upp mot förstarnas första, det är Jesus. Men han ska krossas utan hjälp av människohand. Det här delvis uppfylldes på gamla testamentets tid genom Antiochus Epifanus. Han krossades genom människohand. Men det ska inte denne sista antikrist göra. Han ska krossas. Det läser vi om i andra Thessalonikerbrevet 2. När Jesus kommer tillbaka. Daniels bok 9:27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och det är ju en profetisk årsvecka som ni säkert vet. 7 år. Och mitt i veckan, Chetzi Shavua, hebreiskan där, skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Här finns det helt vitt åtskilda tolkningar. En del tror att det handlar om Jesus som avskaffar de gamla testamentliga offren när han dog och uppstod. Dog på Golgata och uppstod. En annan tolkning är att det är det antikristliga som då andligt sett då profetiskt avskaffar eller förbjuder evangeliet. som den enda sanningen. Så fortsätter den här versen. Han ska då avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge, pluralis, eller villolärors utbredande, kan man översätta från hebreiska, skall förödaren komma, förödaren antikrist. Vi går också till kapitel 11 och vers 31 i Daniel. Där det står härar från honom. Vem är han? Härar från honom skall, och sen står det om att orena helgedomen. Och där igen, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Jag tror att det handlar om andligt, det evangeliet det handlar om. Det dagliga offret. I Nya Testamentets, Nya Förbundets ljus, så handlar det om evangeliet om Jesus. Det finns en tolkning att denne han är den falske profeten. Härar här, det är inte ordet för armé. Det är ordet för arm, att sträcka ut sin arm. Alltså man har makt att sträcka ut sin, att handla, att göra någonting. Man har makt att göra någonting. Daniel 9 står det, slutet kommer som en stört flod. Intill änden ska råda krig. Det är alltså den allra sista, yttersta tiden, de yttersta åren. Daniel 11 och vers 37 står det om antikrist. Han ska upphöja sig över alla, och det gäller både människor och det som kallas gudar, står det. Ungefär så. Han säger sig själv vara Gud. Det står ju också i andra Thessalonikerbrevet 2. Men fästernas Gud ska han istället ära. Ser vi här. Här handlar det om antikrist. Och här är ordet maos. Som betyder armé. Trupp. Militärmakt. Han förlitar sig alltså på en armé. Eller en krigsgud. Av något slag. Det är det politiska vilddjuret det handlar om. En världsarmé förstår vi att det här kommer innebära. Det ser vi i de profetiska tidstecknen. Världsarmén, är det den vi ser som håller på att samlas? En världsvid militärallians. Om man säger i Uppenbarelseboken 13, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och när Johannes ser det här globala världsmakten, det antikristliga upproret som han beskriver, det är ju sammansatt av de fyra stora världsmakterna i Daniels bok kapitel 7. Som vi har tagit upp också än, den ser vi övertygade om är kvartetten. Och vi tycker att det finns mycket, mycket som tyder på det. Med de här symbolerna där som vi förklarar. Men det Johannes ser, när det är ett globalt sammansatt av alla dessa fyra världsmakter. Då ser han, det har fötter som en björn. Fötter, vem visar framfötterna idag? Tar initiativ, militärt. Björnen va? Björnen Ryssland. Är nu nere och härjar i Syrien. Och flera dras dit. Som Hesekiel såg. Hesekiel såg detta från en annan vinkel. Han kallar detta för Gog. Som betyder storförste. Gog över Magogs land. Längst upp, landet längst upp i norr. Det är samma. Det är bara att han ser från en annan vinkel. Och där säger Hesekiel 38:7. Där beskriver Hesekiel. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig. Och tag befäl över dem. Fötterna va? Gör den. Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. Här kommer det igen. Fred och trygghet. Världsfred. Det som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. Judarna samlas i Israel. Det har förts ut från folket så att alla nu bor där i trygghet. Och vad läste vi? Läser vi i Uppenbarelseboken 6? När det andra sigillet bryts och den röda hästen drar ut runt far omkring på jorden. Den tar bort freden från jorden, står det. Ateister. De vill gärna skylla alla krig på religioner. Men faktum är ju det att kommunismen står för de största folkmorden, trots allt. Detta rike, som det fjärde riket som Daniel såg, det har 10 horn, och samma ser Johannes Uppenbarelseboken 13. Horn får vi förklaring i Bibeln. Det står för makt, står för styrka. Om man läser det i Daniel kapitel 7 och kapitel 8 och Uppenbarelseboken och låter skrift förklara skrift, då ser vi att horn betyder ledare eller kungar och riken, nationer. Både och. Och här är precis som Bibeln har förutsagt, Daniel 7 och 24. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Här syftar det på det gamla romarriket. Och efter dem ska en annan uppstå, det antikrist, som ska vara olik det förra och som ska slå ner 3 kungar. Det har vi inte sett än. Där får vi se vad det här innebär. Jag vill bara nämna detta. För jag studerar detta fram och tillbaka, jämförde grundtext, hebreiska, grekiska, gamla testamentet, nya testamentet. När jag gjorde serien Jesu återkomst för en del år sedan, som ligger på hemsidan, finns på YouTube också. Och hur jag än vände och vred så tyckte jag ändå att jag alltid hamnar i Europa, i EU, i den nyuppståndna romarriket. De 10 orden. Och ändå kan man inte helt stänga där. Det kan vara globalt, jag vill bara säga det. Det fjärde riket som Daniel ser i kapitel 7, det var romarriket. Då på den tiden var ju de här rikena Babylon, med den persiska riket, grekiska riket med Alexander den store och romarriket, det fjärde. Men alla de här rikena ska finnas vid Jesu återkomst, läser vi det kapitlet. Och det är de vi ser idag, det är vi övertygade om. Han och jag har fört fram det här att det är mycket troligt att det är kvartetten. Men i vilket fall, idag har alltså romarriket återuppstått, det vet vi, det ser vi, det säger inte bara vi som läser Bibeln, det är faktum överallt i världen. Men så är det ju så att EU eller romarriket ska få enligt Daniel globalt inflytande. Det mynnar ut i FN. Och det här är svårt att se. Är de här 10 hornen inom EU? Eller är det globalt? Vi har nu på nyheterna på hemsidan en karta över de 10 delar som den nya världsordningen har delat in hela världen i. Finns en möjlighet att det kan också vara där. Javier Solana sa för en del år sedan, EU ska leda till en världsregering som ska stärka FNs roll i världen. Väldigt profetiskt. Världsreligion. Man vill ju ena alla religioner. Med ledaren som vi ser i Bibeln, den falske profeten. Och påven ligger ju väldigt bra till. Som har uppfyllt väldigt många profetier. Och det som beskrivs. Och som är på föreslag för att ta ledningen för världens religioner. I FNs agenda. Och här sprids och förbereds detta med enormt mycket lögner och förförelser. Och det som kanske är det mest förföriska är Mariadyrkan. Jag tror det. Det hör man gång på gång rapporter om. Påven vill utropa nationernas drottning, den katolska Maria, för att få världsfred. Hon kallas fredens drottning, himlens drottning, som Bibeln också varnar för. Det här är Babyloniens gamla modergudinna, som vi läser om. Skökan, som Bibeln säger. Synkretism, man blandar alla religioner. Det är därför det kallas sköka. Fredens drottning. Men Bibeln säger så här. I andra Thessalonikerbrevet 3:16. Må han som är fridens herre, Jesus, ge er sin frid alltid och på allt sätt. 21 juni i år hölls den första internationella yogadagen, som utsätts och understöds av FN. Och det säger ju allt vad det här handlar om, vart det leder till. Vad vill man med yoga? Man vill påverka till ett nytt tänkesätt, Kristusmedvetande, upplysningen och så vidare. Man ska tänka i enlighet med denna antikristliga agenda. Påven har sagt det vid ett tillfälle, det finns på YouTube, se och höra. Det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt och ögonblicklig relation med Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkans medlande. Han menar alltså katolska kyrkan naturligtvis. Dessa frestelser är farliga och skadliga, säger påven. Det här har också på ett mycket effektivt sätt spridit sig och förberetts i många kyrkor. genom maktkoncentration, en maktstruktur, pyramidliknande maktstruktur, genom företagskonceptet. Man bildar små påverdömen, G12, cellkyrkostruktur, enligt Bill Hybels, Rick Warren, Robert Schuller, med flera. Jag ber inte om ursäkt om jag trampar någon på tårna som hör detta. Vi har egen erfarenhet, vi har sett allt vad detta innebär inifrån, den och jag. Och jag viker inte en millimeter, utan varnar för detta. Jag glömmer aldrig när jag satt i soffan hemma och sörjde, fruktansvärt bedrövad över det vi hade varit med om, gått igenom i vår församling. Det som hade förts in där, det var en Bill Hybels struktur. Gud visade oss en annan väg, ledde oss ut i tjänst till Bohuslän. Men jag satt i soffan och jag verkligen var så bedrövad. Så upplevde jag att jag liksom... Jag satt som i Guds hand. Jag kände mig så omsluten. Och så ledde Herren mig till Jeremia 12. Där jag läser. Där Gud säger till Jeremia: om du springer i kapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur ska du då kunna tävla med hästar? Och när jag läser de här verserna och fortsätter läsa, så upplever Gud säger till mig: om du klagar över detta lilla sammanhanget, vad ska du då säga när det kommer i det stora? Och jag ser en syn för mitt inre. Jag ser en jättepyramid över hela jorden. Men jag vill säga det att jag samtidigt kände Guds omsorg, hans hand. Jag kände mig precis som jag satt i hans hand där jag satt i soffan. Jag har aldrig upplevt något liknande förut. Pyramid, Egypten. Pyramider, det är gravar för gamla faraoner. Egypten profetiskt står för världens vishet, slaveri. Ni vet, syndens slaveri. Det är förebilder med Israels folk som blev befriade genom lammets blod på dörrposterna, ut ur slaveri från Egypten. Men vi kan jämföra med vad Jesus säger, eller sa till fariseerna: utanpå är de vackra att se på, men inuti är de fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Det är vad dessa pyramidstrukturer handlar om. Vi kanske inte hör så ofta om FNs organ, Alliance of Organizations. Men vi kan tydligt se att de har gjort ett effektivt arbete. Två huvudpunkter. Fred i Mellanöstern, en tvåstatslösning i Israel, del av landet. Och det andra, utrota all extremism och exklusivitet. Det är att du säger: jag tror på den enda sanningen. Det vill man förbjuda. För alla religioner ska vara lika värda, och du har inte rätt att säga att du, din tro är bättre eller mer sann än någon annans tro. Det här är vad man arbetar för. Och det här ser vi tydligt idag, hur de här tankarna går fram i världen. Ni kanske liksom jag läste en artikel för ett tag sedan av fem präster i Svenska kyrkan. De skrev: vår kyrka måste vara öppen för andra religioner. Och Jesus är inte enda vägen till Gud. Och tänk att jag varit så upprörd. Jag varit så upprörd när jag läste detta. Men ta av er era prästkragar och gör något annat, kände man. Man vill ropa åt dem. Vilket hyckleri! Kalla sig präst och i kyrkan och gå ut med dessa lögner. Jesus, han är kärnan och stjärnan, ingen annan, i Bibelns budskap och den kristna tron. Jesus är unik. Den enda som kan förlåta synden. Den enda som kan förändra oss inifrån. Utan Jesus finns ingen frälsning, ingen förvandling, ingen räddning. Ja, jag vill också bara citera den versen som vi ofta citerar idag. Den kan inte nog ofta citeras, där Jesus säger i Johannes evangelium 14:6: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men så läser vi också i Romarbrevet 11:36 om Jesus. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom till er äran i evigheter. Amen. Kom ihåg vad vi läste innan. Han är Guds avbild. Och undra på, när vi söker, när människan söker. Det finns ett avtryck i varje människa av denna vi är skapade till. Eller i Guds avbild, säger Bibeln. Det finns ett avtryck här. Evigheten i människornas hjärtan. En medvetenhet, en längtan efter min sanna identitet. Undra på när vi finner Jesus, när han får bli herre och kung, frälsare personligt i våra liv. Att vi känner, det här jag är hemma. Det är det här jag har sökt hela mitt liv. Och här har jag funnit min sanna identitet. I hans försoning, i hans förlåtelse. I hans kärlek och nåd och rättfärdighet. Han är Guds avbild. Påven sa 2009 om den nya världsordningen. Detta är vägen till fred och trygghet. Så kan man undra, kommer den nya världsordningen att lyckas? Ja, skenbart kommer den att lyckas för en tid. Men Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5 och vers 3. När folk säger fred och trygghet eller fred med säkerhet. Då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Bibeln varnar för att hela detta, hela denna agenda. Hela denna meningslösa plan kommer att leda till kontroll. Förtryck och förföljelse. Världsmakterna kommer att rasa samman. Och Guds rike kommer att bryta fram. Och det kommer att ges. Lägg märke till det. Det kommer att ges till Guds barn. Daniel 7:22. När domen föll till förmån för de högsta heliga. När alla andra riken har fallit. Och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Eller riket gavs åt de heliga, står det. I annan översättning. Det är inte vi. Det är inte Kingdom Now. Dominion Teaching. Förkasta det i soptunnan. Det är inte vi som har någon makt och intar. Vi tar emot när Jesus kommer tillbaka. Och varför fungerar inte denna världsordning? Alla har inte onda motiv. Det finns säkert de som vill något bra. De man vill det bästa med detta. Ja, det fungerar inte. Jag har sagt det förut och jag säger det nu igen. Därför att det bygger på eller förutsätter att människan är god. Och det är inte sant. För Bibeln säger, Romarbrevet 3 och vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Och i vers 23, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är Jesus det. Härligheten från Gud, det är Jesus själv. Det finns ingen orörd, ren, liten kärna inom dig eller mig. Det finns ingen gudagnista som mystikerna säger. Det är lögner. Det är inte sant. Jesus sa, ingen är god utom en, och det är Gud. Det är bara Gud som är god. För att vara god är att vara syndfri, och det är bara en. Och det finns bara en människa som har levt ett syndfritt liv på jorden. Jesus från Nazaret. Juden i Israel. Sann människa. Sann Gud. Bara han. Det talas mycket om goda gärningar i den här agendan och planerna. Det talas mycket om i olika sammanhang idag. Man vill gärna lägga skuld och dåligt samvete på människor. Att vi ska ge och vi ska hjälpa och vi ska göra det ena och det andra. Rick Warren, han är en av nya världsordningens hantlangare kan man säga. Och han sa ju för många år sedan, förra reformationen handlade om läran. Den nya reformationen handlar om gärningar. Och uppenbarligen är det inte snoga med läran för dessa ledare. Och Emerging Church-pastorer har ju tydligt sagt att denna reformationen som man kallar det, den går tillbaka till katolska kyrkan, tillbaka in under påven. Rick Warren har ju stora sociala projekt som han vill förena alla oavsett religion, för det handlar om gärningar. Påven sa nyligen, alla, även ateister, kommer till himlen om de gör goda gärningar. Det här är väldigt vilseledande. Och det är antikristligt att säga. Bibeln säger så här. Efesierbrevet 2, vers 8 och till 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar. För att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. För Guds nåd, det föder tacksamhet i våra hjärtan. Det föder kärlek. Det gör oss fria att tjäna Gud. Och det ger oss kraft att lyda honom. Det är Guds rike det. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är dit vi ska komma. Och här som det står att vi alla är skapade i Kristus Jesus. Hans verk är vi. Och han har en personlig uppgift och kallelse till varenda människa. Varenda människa. Personlig plan. Gud är god. Han har skapat allt i kärlek. Därför vet han hur vi fungerar. Han har satt gränser. Han vet vad som är bäst för oss. För att vi inte ska ta skada. Globalismen. Nya världsordningen. Här vill man sudda ut alla gränser som Gud har fastställt. Geografiskt. Moraliskt. Andligt. Individuellt. Utplåna den personliga identiteten. Men vi läser i psalm 74, vers 17. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Gud. Och apostelgärningarna 17 och 26. Han har fastställt bestämda tider. Och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud. Och så vidare. Trots att han är nära var och en, står det. Att förkasta Jesus är att förkasta den fullkomliga kärleken och Guds nåd. Vi läste om arvingen i psalm 2, vers 8. Den som ska ärva allt, hela skapelsen. Förvandlad jord. Och vi läser i Hebreerbrevet 1 och vers 1. Honom, alltså Jesus sonen, har han, fadern, insatt. Till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Läser vi. Och det är ju samma som Johannes ser i sin syn. Jag tror jag nämnde det förra predikan här. Förra parosiamötet. Där han ser det här slutliga frälsningsplanen och Guds domar. I ändens tid. Slutet på allt detta. Testamentet som det beskriver med de sju sigillen. Som det fanns bara en som var värdig att bryta sigillen. Lejonet av Juda. Och så ser han ett lamm. Ett litet lamm komma fram. Som såg ut att ha varit slaktat. Jesus som gav sitt liv på Golgata. Men det står så här. I Uppenbarelseboken 5 och 6. Ett lamm står där sedan då. Som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. Och de sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och jag vill bara nämna detta. För jag har märkt att en del kristna tror att plötsligt har Gud sju andar. Och inte bara den heliga ande. Men här är det alltså det profetiska bildspråket och symboliken det handlar om. Sju, det är fullhetens tal. Sju horn, det är alltså fullhet av makt och styrka. Mig är given all makt i himmel och på jord, sa Jesus. Given till honom därför att han böjde sig djupast och bar alla synder på korset. Uppstod igen. Sju ögon, all insikt, fullhetens insikt. Eller att man ser allt, allestädes närvarande. Sju andar, det är alltså fullhetens ande. Det är Guds ande, den heliga ande och inget annat. Jesus är kungen på Sion som salmen två här beskriver. Kungen på Sion, kungarnas kung. Sion, det står ju för Jerusalem. Som hänsyftar på det himmelska Jerusalem. Och medborgarna i det himmelska Jerusalem. Alla som tillhör honom, alla som tillhör Jesus. Tagit emot hans frälsning. Det eviga riket som består och bryter fram. När alla dessa andra riken och världsmakter rasar samman. Jesus, han är insatt av Fadern. Därför kan ingen rubba honom. Inga globala planer, inga världsmakter, presidenter, ledare, hur mycket makt man än har i denna världen. Ingen rubbar kungars kung, för han är insatt av Fadern själv på tronen. Nu finns det många människor som är skadade av auktoriteter, av maktmissbruk, av hot och förtryck och förakt. När man kommer i politik, det handlar om makt och kontroll. Det är det som det här systemet, hela detta, handlar om. Men Jesus, han gav sitt liv. Han kommer med nåd och kärlek och förlåtelse. Och vi behöver aldrig vara rädda för att ge våra hjärtan och våra liv helt och fullt till honom. För det finns ingen som har älskat oss som han. Ingen någonsin. Gud kommer att döma världen till sist. Och i psalm 9 läser vi: Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han ska döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtrösta på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Det är våran kallelse uppgift det. Lovsjung honom och förkunna hans gärningar. Berätta om Jesus, berätta om kungen på Sion, världens frälsare. Underbart. Vi har inte svar på alla frågor. Hur ska det gå med dem? Hur ska det gå med dem? Hur ska det gå med den som aldrig hört evangeliet? Vi behöver inte oroa oss för detta. Det finns en domare i himlen som dömer rättvist och rättfärdigt. Han gör inga misstag. Vi kan tryggt vila i det. Och psalm 2 slutar med orden saliga eller lyckliga eller välsignade, som det betyder, är alla som flyr eller sätter sin tillit till honom. Och när vi läser i Bibeln, då kan vi läsa om så många människor som på märkliga vägar har fått gå. Genom medgångar, genom motgångar, olika omständigheter, smala passage. Men det ledde ändå alltid till det Gud hade lovat och talat. Och så är det för oss. Finns ingen som kan hindra eller stoppa Guds plan för ditt liv och din framtid om Jesus får vara kung på ditt hjärtas tron. Amen.